Idag och nästa söndag tänkte jag att vi skulle titta på några saker som Bibeln säger om den kristna församlingen. Det är både nyttigt som en påminnelse och uppmuntran till den som redan tillhör en församling. Men församlingen är ju samtidigt någonting som växer. Jesus gav ju den kallelsen till sina 12 lärjungar, inte ja, men nu är vi det här gänget, utan gå ut i hela världen och bjud in människor att vara del av denna annorlunda gemenskap. Så när vi tittar på vad Bibeln säger om församlingen, så säger det ju också någonting om det som vi inbjuder till, om det som det finns en möjlighet att bli en del av. Låt oss be. Gud, Fader, tack för att du är en Gud som har valt att uppenbara dig för din skapelse. Tack för att varje människa, oavsett ålder, oavsett vilket land vi är födda i, oavsett bakgrund, är älskad och sedd av dig. Och du har gett ditt ord för att det ska få höras av varje öra. Få ta sig emot av varje hjärta. Vi ber dig att ditt ord ska få uppmuntra oss idag. Tala till oss. Tack för att det får utmana våra tankar. Att se att det finns någonting att sträcka oss efter. Någonting att längta efter. Tala till oss genom ditt ord och genom din heliga ande. Vi ber dig. Amen. Idag ska vi utgå ifrån några verser i första Korintierbrevet. En stor del av Nya testamentet består av brev. Först har vi de fyra evangelierna som berättar vittnesbörd om Jesu liv. Men sen har vi ett antal brev och de är skrivna till olika lokala kristna församlingar på den tiden. Och även i inledningen av den sista boken i Bibeln, Uppenbarelseboken, så finns det ett antal hälsningar till specifika platser. När man läser de här breven idag så får man ju bara ena halvan av ett samtal. De här breven är ju skrivna med anledning av någonting, ofta som svar på någonting, och det är viktigt att komma ihåg, även om det ofta går att ana vad är det som döljer sig bakom, vilka frågor finns det, så är det inte alltid så att vi vet exakt. Vi får halva samtalet. Men breven är levande på det sättet att de talar in i liksom verkliga situationer, verkliga händelser. Någon församling kanske upplever förföljelse. En annan har problem med interna konflikter. Någon har frågor kring delen av den kristna läran. Vad säger Guds ord om döden och evigheten? Kanske det är några kristna som undrar, och så får de ett svar i något av breven. Och ganska ofta så får ju flera olika ämnen plats i ett och samma brev. Så vi får läsa de här mejlen idag. Och i dem så hittar vi ändå en bild av hur det var för de kristna, första kristna, hur de såg på församlingen, hur de såg på Guds löften, Guds tilltal in i deras liv. Och vi får bli uppmuntrade och utmanade när vi läser det idag. Vi går till inledningen av första Korintierbrevet, kapitel 1 och vers 1-3. Från Paulus, genom Guds vilja kallad att vara Kristi Jesu apostel, och från vår broder Sostenes till Guds församling i Korint. Till de som helgats genom Kristus Jesus och kallats att vara heliga, tillsammans med alla dem på varje plats som åkallar vår Herre Jesu Kristi namn, deras och vår Herre. Nåd och frid från Gud, vår Fader, och Herren Jesus Kristus. Om man läser breven i Nya testamentet så märker man ju ganska ofta att de börjar med att skriva vem därifrån. Det är ju ganska smart. Vi skriver ju oftast längst ner i ett sms eller mejl liksom vem det är som har skrivit det. Och så kommer någon inledning, och den här inledningen är ju väldigt tjusig. Och man skulle ju tänka liksom att det är nästan som talet på en OS-invigning. Liksom man drar till liksom riktigt med de fina orden. Och ja, men nu så går man vidare till innehållet. Men jag tror att den här inledningen inte bara är liksom för sakens skull. Utan jag tror att den här inledningen är otroligt medvetet skrivet och viktig för brevet som helhet. Och vi ska börja med att titta på varför. Och sen ska vi se, finns det någonting i det här som vi kan ta till oss som en hälsning, som en utmaning, som en uppmuntran idag. Om man då läser första Korintierbrevet, det är ett långt brev, 16 kapitel, så kommer man ganska snabbt märka att det är skrivet till en församling med stora problem. Första Korintierbrevet är inget snällt brev i det avseendet. Bibelforskare tror att när Paulus skriver brevet till församlingen i Korint så har församlingen kanske existerat i 5 års tid och att den bestod av mellan 150-200 personer. Så för jämförelse skulle ungefär som församlingen här. Och listan på problemen i församlingen, den kan göras riktigt lång. Splittring, maktkamp, andligt högmod, sexuell gränslöshet, social hierarki och okänslighet, överandlighet, teologiska villoläror. Hade den här församlingen funnits i Sverige idag, då tror jag att man ganska snabbt hade dragit öronen åt sig. Läs själva och ställ er frågan, skulle ni ha velat tillhöra den församling som man får beskriven i första Korintierbrevet? Paulus skriver till församlingen och han är den som har grundat församlingen. Det hade han hade inte grundat alla församlingar som han skrivit till, men församlingen i Korint hade han varit med om att grunda. Och det står i Apostlagärningen att han stannar i 1,5 års tid i Korint efter att ha grundat församlingen, och så undervisar han församlingen och betjänar dem. Och sen drar han vidare, återkommer genom det här brevet. Han älskar den här församlingen. Alltså den är värdefull för honom. Han känner i alla fall stora delar av människorna där. Och han skriver det här långa, jobbiga brevet. Där han på punkt efter punkt försöker ställa saker till rätta. Dessutom så finns det ju ett nästan lika långt andra Korintierbrev där han fortsätter. Och bibelforskare tror att det räcker inte med det. Det fanns förmodligen 1, kanske 2 ytterligare brev till församlingen. Men de har gått förlorade. Läser man andra Korintierbrevet så hänvisar han nämligen till saker som inte står i det första. Så man tror att det har funnits ett mellan. Så Paulus lägger ner väldigt mycket energi på att skriva till församlingen. Vad är det första då som han gör när han försöker bemöta detta som med all rätta kan klassas som en riktig röra? Vad är det första som han vill skicka med? Jo, han skriver en inledning. Och i den inledningen så påminner han församlingen om dess identitet. Till Guds församling i Korint. Till de som helgats genom Kristus Jesus. Och till de som tillsammans, som kallas att vara heliga, tillsammans med alla dem på varje plats som åkallar vår Herre Jesus Kristus. Alltså, innan han gör någonting annat så skriver han, ni är Guds församling. Ni är kallade av Jesus Kristus och ni tillhör ett sammanhang som är mycket, mycket större än bara ert eget. Och jag tror att den här inledningen lägger grunden för allt det som han sen kommer att säga Ta till exempel en sak han tar upp i första och tredje kapitlet, nämligen om splittring i församlingen. Han går till rätta med dem som har börjat bilda partier. Det verkar finnas en Paulusgrupp, en Apollosgrupp. Apollos var den som Paulus skickade till Korint när han själv inte hade möjlighet att stanna kvar där. Så det finns en Apollosgrupp, det finns en Petrusgrupp, det finns till och med en Kristusgrupp i församlingen i Korint. Men när han skriver till de här olika grupperingarna så har han ju redan sagt det väsentliga. Ni är Guds församling. Den är inte din, den är inte min, den är inte någon annans. Den är Guds. Jag har vid några tillfällen bläddrat igenom Nya testamentet och tittat lite grann. Hur talas det egentligen om församlingen? Och genomgående verkar den omnämnas på två olika sätt. Antingen församlingen på en specifik plats, till församlingen i Galatien, till församlingen i, och i några fall är knutet till personer, till de som möts på den platsen i det huset. Eller just som Guds församling. Det är de två sätten som församlingen i Nya testamentet benämns. Och ibland så sammanfaller de här uttrycken, exempelvis här, till Guds församling i Korint. Och jag har hittills inte hittat ett enda ställe där Paulus skriver min församling. Inte ens i de fall då han uppenbart är grundaren. Det finns bara en person i hela Nya testamentet som säger min församling. Kan ni gissa vem? Precis, Jesus. Det är pastorn som ställer frågan, så svaret måste vara Jesus. I Matteus kapitel 16 och 18 så säger Jesus så här till Petrus. Och jag säger dig att du är Petrus klippan, och på den klippan ska jag bygga min kyrka, eller min församling. Och dödsrikets portar ska aldrig få makt över den. Och då kan man ju fråga sig, varför var det här viktigt för församlingen i Korint? Är det viktigt idag att uttrycka sig på det här sättet? När jag gick i högstadiet och gymnasiet på Franska skolan i Stockholm så hade vi en rektor under ett antal år som älskade att hon tryckte på liksom intercom-systemet. Allo, allo, det här är Veronique. Hon älskade att påminna oss om att vi var ambassadörer för Franska skolan. Liksom. Underförstått. Sköt er för skolans ryktes skull. Är det det Paulus är ute efter här? Ni är Guds församling, det vill säga sköt er. Delvis, absolut. Det tror jag. Tänk på vad ni nu tillhör. Tänk på det. Större än ditt eget. Men jag tror inte bara det är det som är hans poäng. Därför att Paulus förkunnar ju det kristna evangeliet på plats efter plats. I andra Korintierbrevet kapitel 4 vers 7 så skriver han ju att Gud har lagt en skatt i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte min. Det är bara om församlingen verkligen är Guds församling som den kan få del av Guds nåd, Guds kärlek, Guds kraft, Guds helighet. Om församlingen bara hade varit ett mänskligt projekt och han bara skriver till församling som skärp er, sköt er, ryck upp er, då hade han slösat bläck. Och jag tror att den här insikten, den här påminnelsen är lika viktig idag när man tänker vad är egentligen den kristna församlingen för någonting? Församlingen består av människor. Inte änglar, människor. Men den tillhör Och det är hans verk. Ibland kanske man ändå säger min församling. Och jag tror att i 99 fall av 100 så säger man ju det. Och då menar man något positivt. Min församling, min familj, det sammanhang som jag räknar mig som en del av. Och jag tror att det är ett otroligt viktigt perspektiv. Men Paulus verkar ändå göra en skillnad. Han talar genomgående om mina bröder, mina syskon, när han markerar samhörighet. Vi hör ihop. Men han säger aldrig min församling, utan Guds församling. Och just det perspektivet tror jag är avgörande när han får höra talas om bekymren i Korint, att han inte bara ger upp. Därför att om det är Guds församling så är det ju angeläget att det får bli en förändring. Och jag tror också att det är det perspektivet som han gör allt för att församlingen i Korint själva ska inse som väg tillbaks för dem. Därför att om det gäller Guds församling, då är det ju också möjligt. Finns det inte några risker med att börja uttrycka sig så här om Guds församling? För det första, en ganska uppenbar fråga. Om man betonar liksom att församlingen är Guds och det är hans verk. Gör det då någon skillnad om vi som människor är delaktiga eller inte? Om det bara är Gud? Och det tänkte jag att vi skulle titta på nästa söndag. Frågan om församlingens syfte, vad den är till för. Men låt oss kort läsa ur första Petrusbrevet. Kapitel 2 och vers 4-5. När ni kommer till honom, alltså Jesus, den levande stenen, ratad av människor men utvald av Gud och ärad av honom, då blir också ni till levande stenar i ett andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus. Levande sten, en av ungdomarna från Mönsterås mässade mig för några veckor sedan och bara, du Kristoffer, det är hörnsten och levande sten, jag fattar inte. Och det är ju kanske ett knepigt uttryck, men det är ju en bild som Petrus i det här sammanhanget använder för att visa tanken på att Gud bygger någonting. Och Jesus Kristus är hörnstenen, den som gör att allting annat liksom hamnar åt rätt håll, den som ligger till grunden, bottenplattan. Och ovanpå den så inkluderas var och en som tror på honom som levande stenar i det som Gud bygger i den här världen. I första Korintsbrevets 12 kapitel så ges ju bilden av församlingen som en kropp. Och där skriver Paulus att Kristus är huvudet. Men sedan är ju varje människa som tror på honom en del av kroppen. Och varje del behövs. Annars är det ju ingen kropp. Församlingen är sammansatt av olika delar. Varje del har fått gåvor från Gud att vara med och att betjäna den värld som vi lever i. För det andra kan man fråga sig, om den kristna församlingen talar om sig själv som Guds församling, finns inte risken att det blir elitistiskt, högdraget? Här borta sitter vi, Guds församling. Och det finns ju alltid en sådan risk, självklart. Åter till första Petrusbrevet, samma kapitel, kapitel 2, verserna 9-10. Då står det så här. Men ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, Guds eget folk som ska förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet. Ju mer medveten församlingen är om sitt ursprung och om Guds nåd, att Gud har tagit det som inte var någonting och gjort någonting av det, desto ödmjukare borde den bli. Så att man inte använder etiketten för att avskärma sig från andra. Vi ska läsa några olika verser från det första Korintierbrevet. Till att börja med det första kapitlet, vers 26-31. Skriver Paulus så här. Bröder, tänk på när ni blev kallade. Inte många var visa i världslig mening. Inte många var mäktiga. Inte många förnäma. Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta de visa stå där med skam. Och det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam. Och det som världen ser ner på, det som ringaktas, ja, som inte finns till, just det utvalde Gud för att göra slut på det som finns till. Så att ingen människa skulle kunna vara stolt inför Gud. Genom honom finns ni i Kristus Jesus som har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet, vår helighet, vår frihet. Som det står skrivet, den stolte ska ha sin stolthet i Herren. Och i det tredje kapitlet, den sjunde versen, så skriver han i ett sammanhang där följande fråga. Vem ger dig någon särställning? Vad äger du som du inte har fått? Och har du fått det, varför skryter du om det som om det inte var en gåva? Församlingen är Guds verk av nåd. Och det är viktigt att församlingen i sin förståelse aldrig glömmer bort detta. Vi lever ju i en tid då det talas mycket om identitet. Vem är jag? Vad är jag? Och det är en viktig fråga. Också för den kristna församlingen. Det var betydelsefullt för de första kristna. Jag tror att det är betydelsefullt även idag. Och det ger ju den lokala församlingen insikt och påminnelse om att den är del i något mycket större. Något mycket vackrare. Om en lokal församling tycker att den kämpar, så är det hoppingivande att påminna sig om att det här är ju inte bara människors verk. Det finns ett engelskt uttryck, the sky is the limit. Himlen är gränsen, eller innebörden är väl att det inte finns någon gräns. Om jag eller du säger det, så är det en klyscha. Men om Gud skulle säga en sak, om Gud skulle säga en sån sak om den församling som han har kallat och format och älskar, då innebär det ju någonting helt annat. Amen. Vi ska